Tack för att du lyssnar på den här podcasten om USAs alla presidenter med dubbeldoktor Klaus Stolpe. Vill du läsa Stolpes böcker så hittar du dem på hemsidan boklund.fi. Fler samtalsprogram kan du också hitta på sidan totalmedia.com. Total med TH.
Ladies and gentlemen, our national anthem.
I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. So help me God.
Free at last! Free at last! Thank God Almighty!
Välkommen till den här podcasten. Det handlar om USAs alla presidenter och på tapeten är nummer 29, Warren G. Harding. Född 1865 efter inbördeskriget och dog 1923 under sin presidentperiod. Och som vanligt har vi vår expert med oss, dubbeldoktor Klaus Stolpe. Välkommen.
Tack, hejsan.
Det här är ju idel lite okända presidenter för oss nu igen som inte vet så mycket. Men de är viktiga presidenter. Det är väldigt viktig tid för USA det här som den här tiden i början av 1900-talet. Men Harding var inte så lyckad president jämfört med Wilson. Fast vi ska se om inte man kan tycka att han är ganska intressant i alla fall.
Ja, för man kan ju vara oerhört intressant även om inte man är lyckad. Det är ju de här som är mitt, så att säga, mitt i ledet som kanske är minst spännande, att det är antingen de här som är framstående eller verkliga klåpare som det finns någonting att snacka om. Då är det ju den situationen med Harding att det är ju många som anser honom vara den sämsta presidenten någonsin, helt enkelt. Att då jag i tiderna började intressera mig för USAs presidenter och så gjorde jag en sån här, jag kollade upp sån här, ska vi kalla det seriösa rangordningar som har gjort, räknar jag bort såna veckotidningar och sånt där tjafs, utan mer sånt som nu har gjorts av universitetsfolk, meddelare utan journalister och så vidare. Man vägde samman de där olika rangordningarna så kom ju Harding till och med allra sist, vilket jag väl kan tycka att det överdrivet, för om man kommer sist i diverse rangordningar så det är klart att det har ju knappast riktigt lyckad, men jag skulle nog ändå säga att de här klåparna som var där före Lincoln så var ju liksom sämre, för att de klantade ju till det så slutade med att man hade ett inbördeskrig på halsen helt enkelt.
Men Wilson ställde inte upp i valet den här gången?
Nej, och då levde man ju ännu enligt den här oskrivna regeln att ingen ska ställa upp mer än två gånger. Det bryts ju då av Franklin Roosevelt som vi kommer att se då vi kommer lite längre fram här i den här serien. Men att det var ju ändå tillåtet att ställa upp, så han skulle ha fått göra det rent formellt. Men det var ju aldrig något snack om den saken, för han var ju väldigt illa däran där mot slutet. Så att, en spännande grej där är ju att hur mycket makt hade egentligen hans fru, för att hon var där som någon vakthund så att inte, som valde vem som skulle få tillträde till presidenten och så vidare, för att han inte skulle överanstränga sig, vilket han gjorde i alla fall. Men att jag misstänker att hon hör till det här riktigt inflytelserika presidenthustrorna, fast det kanske inte går att bevisa entydigt. Men att just makens väldigt, vad heter det, svaga, dåliga hälsotillstånd så gjorde sitt till.
Ja, just det, och vi återkommer till fruars påverkan, eventuella påverkan också på presidenten längre fram. Men under Wilson så pratade vi, och även presidenterna före det, pratade vi om den här moderniseringen som kom, och den här frun du nämnde var ju hans andra fru då, eller hur?
Ja.
Men var det hans första fru som var första presidenthustru med bil dessutom?
Ja, det var det.
Men hur är det då med den här tekniska utvecklingen och undrarna när det gäller Harding? Nu slår det igenom ordentligt här med bilar och allt möjligt.
Ja, det är ju klart att vi kommer ju närmare och närmare modern tid. Och jag menar, de här riktiga allra äldsta i dagens samhälle, det vill säga de som är 100 år, så var ju födda redan då Harding var president, om jag ska dra den parallellen. Men Men Harding, så han var den första som färdades per bil till sin egen presidentinstallation, för att ännu Wilson så åkte med häst och kärra, för att det ansågs väl ändå lite mer så där fint eller mer traditionsenligt och så vidare. Men att nu hade ju då bilarna slagit igenom så pass så att man skippade hästen och åkte i en Packard Twin Six. Det visste ju förstås allihopa. Eller nu vet ni det åtminstone. Men nej, skulle jag veta det heller. Jag googlar. Men på tal just om sådana med moderniteter och sånt så, och bilar, så Harding körde ju naturligtvis inte själv till installationen, men han var den första presidenten som faktiskt hade körkort. Och då kan man ju ställa sig en sån här fråga naturligtvis, att så måste man ha, när blev det obligatoriskt med sånt? Och det här, det var så att det där, no, surprise surprise, som allt annat med USA, så varierar ju det där delstatsvis, så att på vissa ställen var det inte så noga, så att i South Dakota var den sista delstaten som införde krav på körkort, och det var så sent som 1959. Men att tidigare, eller det varierar ju som sagt från delstat till en annan, men Harding hade körkort.
Men man behövde alltså inte.
Nu vet jag inte liksom om det var obligatoriskt i den delstat där han bodde då han skaffade, men att därför att det där är ju någonting som delstaten har fått bestämma själva, men att man fick liksom, nu kan man ju då ställa sig den här frågan, att var det nog faktiskt någon som skaffat körkort om inte var tvunget? Jo, därför att det var ett certifikat att man hade gått på någon kurs helt enkelt, så att det var en del som tog körkort även om inte var obligatoriskt.
Ja, just det. Det var en slags bevis då på,
precis,
på kunskap i alla fall.
Ja.
Vi pratar ju då om att Harding var inte så lyckad. Vad var det som var hans största nackdel då, skulle du säga?
Han var kanske lite för snäll, alltså på sitt sätt. För att han hade helt enkelt dålig koll på sån här medarbetare. Men det är klart att om en du eller jag eller någon av lyssnarna här chef åt någon annan och den börjar liksom sno i affären eller något liknande, så det är ju inte liksom mitt eller ditt fel, men att man har ju ändå ett ansvar för vad folk sysslar med, och Harding var nog inte speciellt bra på att utse medarbetare, för att det var nog en hel del av dem som var liksom mer angelägna om att fylla sina egna fickor än att helt enkelt vara mån om allmänhetens bästa. Det var en hel del sådana här mutor och korruptionsskandaler och sånt som inträffade under hans tid som president, vilket man egentligen inte visste då, för att det var ju så att han valdes 1920 och sen så dör han i hjärtattack i augusti 1923. Så i själva verket så har han ju varit president i bara lite mer än 2,5 år. Och det var i det skede som de här skandalerna började rullas upp. Så att jag gissar väl att det har bidragit avsevärt i att korta av hans liv helt enkelt. Han märkte vad som komma skulle. Det är ju inte så roligt om man märker att nu har den där åkt fast och nu kommer den där att vara i tidningarna om en vecka. Och sen har den och den ställt till med något. Så att det måste ju ha varit, det kan ju inte ha varit någon trevlig situation helt enkelt för den som sen vet att man sitter med det där största ansvaret. Och det här, det var, jag vet inte om han hade haft drag av det där redan tidigare, om han skulle ha det här, han varit för snäll helt enkelt gentemot den här närmaste omgivningen, för att det finns hans far ska ha sagt åt honom när han var ung att det var verkligen tur att du inte föddes som flicka, eftersom du ändå aldrig kan säga nej. Harding själv använde där lite mer rakt på sak och konstaterade att om han skulle ha varit kvinna, så skulle han ha varit gravid hela tiden.
Okay.
Det är ju också ett sätt att uttrycka. Jag menar, idag skulle det ju inte vara speciellt uppseende veckan, men att för 100 år sedan måste det vara ett ganska uppseendeväckande sätt att beskriva sig själv på.
Men det verkar ju som han ändå hade lite svårt att hålla ordning på sina närmaste då. Den där mest kända skandalen som var, det var till och med en minister som åkte i fängelse på det, eller hur?
Ja, det är den första, jag tror det var Albert Fall, han var inrikesminister. Han blev den första amerikanska ministern som hamnade i fängelse helt enkelt. Och det var nämligen Det hette Teapot Dome Scandal. Och det var en sån här väldigt röra kopplat till oljeutvinning i Vilda Västern borta i Wyoming. Och det var så att det fanns några sådana oljedepåer som var reserverade för militären, men att det var nog då via liksom mutor och bestickning så hade sådana här liksom rent privata aktörer fått lov att använda sig av de där oljedepåerna. Så att det var nu, att man hyr ut statens egendom och liksom för egen vinning, så det är ju inte så bra. Och det var folk som var inblandade högt upp, och den som då var toppen av isberg, eller vilken kliché jag nu ska dra till med, så var just den här inrikesministern, så han hamnade in helt enkelt.
Passande namn, Albert Fall.
Ja, men precis.
Det blir hans fall. Men har vi ministrar som hamnat i fängelse efter det också, eller?
Jo, det måste vi ha haft. Nu kommer jag inte ihåg någon på rak arm, men om man nu tänker sig under Watergate-skandalen med Nixon, så var det ju liksom dussintals människor som hamnade in. De första som jag kommer att tänka på nu, så var nog i och för sig inte ministrar, utan det var ju Nixons egen advokat John Dean, och sedan statschefen och alltså det Holman och Ehrlichman, de hans närmaste medarbetarna. Men att nu var det väl någon minister också som hamnade in där, tror jag. Sagt utan att kolla, jag tar det där ur minnen och bara menat.
Nej, men det är ju ganska ovanligt.
Jo då.
Men i det här fallet var det då tydligen, eller ganska mycket egenvinning då kanske, som var fråga.
Ja, uppenbarligen.
Men en annan person som dyker upp här, och då talar vi kanske inte om skandaler, men det var den här, ska man säga, mest framgångsrika socialisten i Amerika. Han dök ju upp förut i tidigare val.
Ja.
Men han figurerar här också.
Jo, alltså, för det var en Eugene Debs. Han fick 6% vid det här valet 1912. 6% låter ju inte så mycket, men det är ju det mesta vad någon socialist har fått i ett amerikanskt presidentval. Det vill säga då, den där gången då Wilson vinner första gången, då republikanerna är splittrade på Theodore Roosevelt och William Howard Taft. Nå, just den där Debs så hade hamnat i fängelse under första världskriget på grund av sitt motstånd mot USAs involvering i första världskriget. Och det var ju då naturligtvis var det ju innan Harding var president, men Harding så benådar den här killen. Men det där riktigt speciella här med, om vi ska koppla honom till Harding, så är ju inte bara det att Harding benådar honom, utan den där Debs så var nominerad som kandidat vid 1920 års val och fick 3,5% av rösterna. Alltså fast han satt i fängelse, märk väl.
Okej, intressant.
Och det här, vi kan ju leka med tanken att nu är det ju så att en president i USA så får ju benåda fång, eller när det är just nämnt, Harding benåda Debs, men säger att Debs skulle ha vunnit då.
Ja.
att kan man benåda sig själv då?
Ja, precis.
Kommunisterna i Finland gjorde förresten samma sak 1925. De nominerade en kille som hette Väisänen, som satt i fängelse efter inbördeskriget. Det gick inte så bra för honom heller, men i alla fall att det är en ganska intressant markering.
Debs, han var uppe också för fredspriset, var det inte så? Att,
ja, nu är det ju så att jag tänkte säga att vem som helst får ju nominera någon, men att rent formellt sett har ju till och med Hitler blivit nominerad för fredspriset. Men det var några år senare då, alltså 1924, så var det en alltså finlandssvensk socialist, K.H. Wik, alltså en väldigt sån här ganska känd skribent på den tiden, som var övertygad pacifist och försökte föra fram just den här Debs namn vid nomineringen till Nobels fredspris, men att det var mer en sån här kuriositet, ska jag väl säga.
Ja, men vi hade ju presidenten Wilson just, som var en fredspresident. Han var ju så upprörd över inbördeskriget och hatade krig och så här, och fungerade som fredsmäklare, har vi ju berättat. Och sen med det här, den här presidenten blev inte berörd av inbördeskriget. Han är den första som är född efter, eller hur?
Ja, han och det där var jag tvungen att kolla också i och med att han är född 1865, det vill säga då det år som inbördeskriget slutar, men att ja, han hade ingen född på hösten, så att det är faktiskt nog så att han är född efter inbördeskriget.
Just det. Mm. Ja, men vi närmar oss en allt mer modern tid och
absolut.
Men, ja, men sen var det ytterligare någon skandal med som inblandade krigsveteraner i alla fall, med någon medicin och vad det var, eller hur?
Jo, det hände ganska mycket såna konstiga saker där, och det var nämligen så, och igen är det en sån här grej att inte gjorde Harding någonting för egen del, men att det var liksom saker bara hände och fick tilläts leva sitt eget liv på något vis, för att det var en inrättning som hade ansvar för att krigsveteraner skulle få liksom hjälp och stöd efter första världskriget, och så fanns det då medicin som var reserverad för de här krigsveteranerna, och då visade det sig att någon hade sålt, eller några hade han sålt den där medicinen och tagit pengarna själv, vilket ju är inte speciellt trevligt gjort, kan jag väl påstå att jag tycker. Och det där var också en sån här stor skandal, och två av de där som var involverade och blev fast och tog livet av sig, så det säger ju någonting om vidden av det hela. Men där är också det att det här så sker en kort tid för Harding dör, och han verkar nog tappa greppet där ordentligt, därför att den som var där högsta hönsen i den där skandalen, så Harding helt enkelt lät honom smita iväg utomlands för att han skulle slippa åtal. Jag vet ju inte om han hade någon hållhake på Harding eller om de bara var liksom bästisar sådär annars, men att det var ju inte liksom, det är ju också ett ganska märkligt tillvägagångssätt att man inte som kräver att den här typen som då ligger bakom en sån där grej liksom hamnar inför rätta och får ta sitt straff för det.
Mm, ja, just det. Och de var personer i ledningen av,
ja, jo, jo, jo.
I hans närhet, så att säga.
Jo, för att han var också så pass insatt i det hela, så han kände att han fick reda på det, och då så lät han den här då, helt enkelt smita iväg.
Men som president så var han populär, och han fick ju mest röster av eller elektorsröst i alla fall av någon någonsin på länge i alla fall.
Jo, så är det alltså. Ska vi nog bolla med statistik så kan den bli lite konstig, därför att det var nämligen så att det här låter väldigt konstigt nu, men att Harding fick 16 miljoner röster, det visar ju också någonting på hur litet USA var jämfört med idag, men att 16 miljoner röster i sitt segerval. Wilson fick...
Föregångaren alltså.
Ja, Wilson blev vald två gånger och fick 15 miljoner totalt. Men ja, det finns en väldigt enkel förklaring, och det var så att från och med 1920 fick också kvinnor rösta helt enkelt. Så att,
ja, första valet alltså. Var det.
Ja, precis. Ja. Så att väljarkåren blev ju plötsligt dubbelt större. Sedan en annan sak att det kanske inte var så högt valdeltagande just 1920, men att Harding, för att det var inte spännande helt enkelt. Hardings fick 60% av rösterna. Det låter kanske inte som någon sån här jordskredsseger, men att det är väldigt få som har fått 60% av rösterna. Alltså det hände nästan, så att det där är snudd på, det var rekord så långt. För att de enda som har fått 60% av rösterna så är Franklin D. Roosevelt då han blev omvald första gången 36. Men också sen två personer som nu likt Harding inte framstår som så riktigt lyckade, det vill säga Lyndon B. Johnson och Richard Nixon. De fick också 60% av rösterna.
Sen och talar vi elektorsröster då? Eller? Och
det är nej, det är inte alls samma sak. För att det kan ju vara så att den som får 60% av rösterna kan ju få fast 80% av elektorsrösterna. Sånt. Mm. Eller vi ska nu säga Nixon. Då han blev omvald 72 så vann han ju nästan alla delstater, och likadant Franklin Roosevelt 36 så vann alla delstater, så att det kan bli väldigt, det där med stöd bland folket jämfört med elektorsröster så kan liksom variera väldigt mycket. Wilson 1912 så fick knappt över 40% av rösterna, men eftersom motståndarna var splittrade så vann han ju nästan varje delstat, i och med att republikanerna var splittrade på två namn, så att Wilson vinner i nästan alla delstater.
Ja, just det, okej.
Okay. Även en populär president så det är väldigt sällan, eller som jag nyss nämnde, så det är väldigt sällan de kommer upp till det här 60% av rösterna. Då ska vi komma ihåg att vi har ju inte den sortens uppgifter från de här första valen, då man inte hade regelrätta folkval, och det var någonting som skedde gradvis, så att vi vet ju inte hur mycket röster en George Washington ska ha fått till exempel, eftersom det liksom funkar på ett annat vis på den tiden.
Ja, just det. Men när vi närmar oss modern tid så var det ändå i den närmaste tiden i alla fall, var han märkvärdig på det viset.
Jo. Alltså från de här tiderna då man har haft att göra med direkt folkval på det där viset, så att man får 3/5 av rösterna ute bland folket, så är mycket ovanligt helt enkelt.
Ja, och sen, men det att han var lite slö till och med, var det någon som påstod, eller hur? Att han var lite livsnjutare och slö och lite så här.
Ja, han för att nu tala klarspråk, han tyckte om kvinnfolk och brännvin helt enkelt, och det är väl helt mänskligt i och för sig. Men
det var en konstig tid att tycka om det.
Ja, något speciellt eftersom det var rådde alkoholförbud, men att det bekymrar inte honom nämnvärt, för tar man kontakter så får man ju alltid tag i de starkvarorna. Men att den här, alltså vi bollar här mellan olika presidenter, och en tidigare president, Theodore Roosevelt, så hade en dotter som var en känd skribent på den här tiden, Alice Roosevelt Longworth, och det här hon konstaterar helt enkelt att många säger att Warren Harding var en dålig man, men inte kan man riktigt säga det heller, utan han var en slöfock helt enkelt.
Okay.
Någon pedant var det ju verkligen inte frågan om, utan liksom, det var lite väl mycket sån här låt gå mentalitet, vilket ju gjorde att de som en del av så till att liksom sko sig ordentligt helt enkelt, istället för att nu helt enkelt jobba för allmänhetens bästa.
Visst var han populär ända fram till sin död? Och
Jo, alltså det är nog till och med beroende på hur mycket, vi säger nog att han inte skulle ha dött. Så är frågan att hur mycket skulle de där skandalerna sen ha påverkat hans situation fram till 1924, att nog, det kan nog alltså helt bra hända att han skulle ha lyckats bli omvald om han skulle ha gett sig på det, men det är ju bara ren spekulation, eller så skulle partiet ha bytt ut honom helt enkelt, ifall man skulle ha tyckt att de skandalerna, beror på hur långt de skandalerna skulle ha eskalerat då liksom fram till valet 24.
För det var det lite så att skandalerna upptäcktes sen efter hans död? Lite,
precis, det blev mer känt, så att i det skede då han dog så var han en populär president.
Ja, just det, okej. Okay. Men i det val han var med så berättade vi om de här röstsiffrorna. Vad var det med den där läkaren Wood där?
Det var så att det var ju säkert ganska förvånande för en del att det blev Warren Harding som blev republikanernas kandidat 1920.
Alltså i urvalet så att säga? Då.
Ja, i urvalet bland republikanerna, för att republikanerna så var så pass mycket starkare än demokraterna, så man kan tänka sig att de skulle ha vunnit nästan oavsett vem de ställde upp. Det är kanske en överdrift, men i alla fall. Men det var nämligen så att det var, han hörde definitivt inte de där huvudkandidaterna, utan då de här delegaterna samlades så fanns det då två huvudkandidater. Den ena så var en som heter Leonard Wood, som var både general och läkare helt enkelt, medicinskt utbildad yrkesmilitär. Och sen så fanns det en som heter Frank Loudon, som var guvernör i Illinois. Och det var väldigt jämnt mellan de där båda. Och så fanns det då diverse kandidater med ströröster helt enkelt. Så att de har röstat första gången, så då kom Harding på sjätte plats, och han var alltså jättelångt bakom de här båda Wood och Loudon. Men att man har då ett sådant system så att man röstar tills någon helt enkelt har en majoritet av rösten. Och det kunde ju genom årens lopp så finns det många spännande exempel på där man har fått rösta liksom hur många gånger som helst. Och för att tänka okay. Något att man har att det funkar som i ett presidentval i Frankrike eller Finland eller en sånt ställe att man tar de två starkaste och har en omgång till utan man röstar så att det blir en sån här utnötningstaktik. Och i något skede då så blir det så att folk, om man märker att det är väldigt låsta positioner mellan huvudkandidaterna så börjar folk se sig om efter reservalternativ och i något skede så var det just de här Loudons supporters och en del andra som konstaterade att vi vill inte ha den där Wood. Så att vem, finns det någon annan här som liksom kan samla ihop tillräckligt med? För att den där Wood var liksom fem för en majoritet i omgång efter omgång och till sist så samlades motståndarna bakom Harding. Och det där är ju inte ovanligt att det dyker upp med sådana svarta hästar därför att det är låsta positioner helt enkelt. Faktum är att den här typen av problematik så är ännu vanligare bland historiskt sett bland demokraterna för att där hade man tidigare ett sådant här system att det krävdes 2/3 för att bli nominerad och då blir det ju väldigt rörigt för att då blir det ju nog så att det finns ju exempel från demokraternas sida där man har hamnat och röstat 100 gånger innan man har kunnat enas om vem som ska bli presidentkandidat. Så att det finns
okej, det är något värt.
Jo, verkligen alltså att
Men vi var ju med om det där, pratade ju om det där när det gäller Adams 2, var det inte där det var många omval? Men var det på den här nivån eller var det i slutstriden det egentligen?
Ja, det där med Adams 2, det var helt enkelt så att det var ju den där slutstriden då fanns det ju bara ett enda parti. Det vill säga,
just det, så det är på sätt och vis jämförbart.
Men alltså där var det ju ändå bara ett enda val och sedan så blev det ju så att ingen fick en majoritet av elektorsröstarna och sedan då gick det ut till representant så att röran fanns även där men på ett lite annat plan. Det blev kanske mer uppmärksammat eftersom det var så att säga det riktiga valet. Här talar vi om det här själva nomineringen från partiets sida.
Ja, just det. Och det var ju då som ordförande, eller hur, i representanthuset såg en lapp där det stod Adams och så var det Gud, han hade bett till Gud.
Det var en massa sådana grejer. Det kan ju hända att Adams skulle ha vunnit i alla fall, det vet vi ju inte. Men att det där var ju också att man fick ju rösta ett antal gånger i representanthuset innan någonting hände.
Men okej, det där valet, har vi pratat om det? Så att, men var kom han ifrån Harding innan valet? Och liksom lite överraskande kandidat som kompromisskandidat, men vad hade han gjort tidigare? Han hade haft politisk karriär delvis, va?
Han hade det här, att han kom från Ohio, det är ju väldigt vanligt att amerikanska presidenter kommer från Ohio därför att det är geografiskt ligger sådär 90 så att de är vad ni varje brukar kunna säga lagom helt enkelt. Det kan vara svårare för någon från djupa södern eller någon och långt norrifrån eller något sånt, men att det är rätt vanligt att presidenten är från Ohio faktiskt, åtminstone tidigare. Och han hade varit journalist och han hade varit på en tidning som heter Marion Mirror. Marion syftar alltså inte på någon kvinna utan det är den lilla orten som han kom från. Och det var egentligen en dagstidning som stödde demokraterna, men att sen så var det några bekanta som hade pengar nog att köpa upp konkurrenten helt enkelt, den här Marion Daily Star, och då tog de över Harding dit, han fick då vara chefredaktör och det här han gjorde som han ville, och sedan så gav han sig in i politikens värld och han då avverkade en period, en sån där sexårsperiod i senaten innan det var dags för det där presidentvalet.
Men det här med tidningsjournalist och chefredaktör, kanske det var hans talang. Han hade ju en förmåga att hitta på konstiga ord och det slog också i viss mån.
Jo, det var det verkligen, för att han, med tanke på hur han misshandlar engelska språket så var det lite märkligt att han har varit chefredaktör, för han har samma sådana konstiga saker, alltså konstiga i den meningen att han använde begrepp som inte fanns helt enkelt, och det kändaste så var att presidentvalskampanjen då, så sa han att han ville ha en return to normalcy. Nå, det låter kanske inte konstigt för oss som inte har engelska som modersmål, men alltså, det finns inget sånt ord som normalcy. Alltså, det är ungefär som om någon skulle säga att nej, en återgång till normaliciteten istället för normaliteten. Och så. Folk förstod ju vad han menar. Och sen så talade han också en annan grej som lät väldigt bra, så det var americanism. Och det hade jag erkänt åt vänner att han inte vet han egentligen vad det betyder, men att det är väldigt användbart om man vill vinna ett val, för att det slår ju an på sån här patriotism och så vidare. Americanism.
Det känner vi igen. Men han blev kritiserad av sån här förståsigpåare på engelska i alla fall också.
Jo, dessutom är den som jag tror att är den mest kända, skulle nog kalla det, språkvårdaren från den här tiden, för att det fanns en kille som heter H.L. Mencken som var väldigt, att han var specialist på vilket sätt engelska språket hade utvecklats i USA, och debatterade mycket kring det där, och han konstaterade kort och gott att Hardings sätt att bearbeta det engelska språket var värsta han har varit med om i det där avseende. Eller okay, det ska väl ses mot bakgrunden av att det kan väl finnas folk som har sagt mycket dummare saker, men att de, om inte de har haft liksom någon tyngd i samhället, så ställde väl inte så mycket skada i alla fall.
Nej, men jag tycker det vittnar om en intressant journalistisk ådra, för att kunna forma orden som beskriver hur folk tänker och hitta på nya ord. Det finns ju en del i journalistiken som gör det, kanske ännu mer i sportens värld, att man, och det är ganska imponerande också, så det kanske var lite nytt också på något vis, jag vet inte.
Ja, men jag tror i och för sig att han, eller den bild jag har av Harding var att det var ju inte något som var genomtänkt, att nu ska jag använda ett sånt här ord som normalcy, för att det är egentligen bäst, utan han bara pladdrade och så kom det vart efter. Ja, okay. Men att vissa av de där stolpskotten så gick i mål helt enkelt, för att nu liksom ta då sportbegrepp. Så.
Men en annan sak med populär tid, eller vad ska man säga, göra sig populär, så att han lär ha varit en av de första, berättar du, som stöddes av kändisar, så att säga. Det kanske var de första kändisarna, kom ju nu med filmen och allt det här också, men han fick stöd av sådana, visst?
Det är ju det här ännu ett exempel. Vi har talat om bilar och tidigare vi talade om telegrafer och ena med det tredje. Men att telefoner och allt sånt. Men vart efter att vi kommer in längre fram i tiden, så ser vi fler och fler exempel på sånt där som påminner om vår egen tid. Och här så har vi ju ett, ska vi nu kalla det, brytningskedjan. Sånt, och det är ett och tre kändisar som uttalar sig till förmån för en presidentkandidat. Men det är ju ingenting ovanligt idag. Så gör man helt enkelt. Men att någon gång har man börjat med det, och Harding så var väl egentligen alltså första exempel som jag nu känner till i någon större utsträckning. Och det är inte nu, jag är någon expert på filmhistoria, men att de här exemplen som jag har stött på själv, så kände jag ju nog igen namnet på Douglas Fairbanks och Mary Pickford.
Ja,
det var väl ungefär Charlie Chaplin som var mer känd än vad de var.
Och
sedan så finns det en kar som kanske är mer bortglömd av historien, heter Al Jolson. Det var en artist som skrev till och med en sång om Harding. Jag vet inte hur den här sången låter. Men att den här Al Jolson, och det vill jag fortsättningsvis betona, att jag är inte speciellt liksom insatt i filmhistoria, men den där Al Jolson så känner jag till, därför att han var den första som var med i en ljudfilm helt enkelt.
Ja, jazzsinger. Var det jazzsinger den hette?
Ja, jazzsånger.
Jazzsånger,
just det. Han är utklädd till en farfar. Han är sminkad. svart helt enkelt.
Just det, precis. Och endorsed, alltså det kallas så att man endorse, man stöder då presidenten. Ja. Och det här att kändisar gjorde, det var liksom oklart om det förekom. Men det samtidigt så att kanske inte så mycket kändisar hade funnits förut på det sättet heller.
Nej, det kan nog stämma för att vid den här tiden så har vi ju den här Hollywood-kändiskulturen kommer fram. De här filmstjärnorna blir ju megakändisar på ett sätt som... Mm. Alltså den här kändiskulturen så liksom börjar ju frodas vid den här...
Ja, det glada 20-talet.
Ja, ja, precis. Alltså, man talar om det glada 20-talet. De flesta hade ju fattigt i alla fall. Men att ändå sånt där att en tid som... Efter en tid av krig så börjar helt enkelt folk uppleva att det gick mot ett bättre håll, att arbetslösheten så var, jag menar inte var den eliminerad, men jag tror den var 5% då Harding blev president, och sen så sjönk den undan för undan fram då till den här Wall Street-kraschen 1929 då allting brakar ihop, och det kommer vi att återkomma till. Senare helt enkelt.
Men det är intressant det där med hur det var krig och sen det här glada 20-talet och allt det där om skandalerna också som vi pratar nu, där man ju kämpade mot företagsmonopolen då kring 1900 och bra tid före det också. Och nu plötsligt kommer skandalerna en efter en, och det här är ju också när gangstertiden snart kommer in i USA också.
Så är det ju, för att om man den här förbudstiden, den här tiden, 20-talet, så att det är ju vad jag nu associerar med sådana här Al Capone och sådana, så finns ju en mängd av filmer på som handlar om just sådana här illegal alkoholhantering och allt sånt. Det är ju kanske det som är mycket, så långt det sinnebilden av US, den tidens USA.
Ja. Nej, men det är en del av den modernisering som kommer, och i det här fallet var alltså presidenten på något sätt i närheten av en hel del sånt som var lite på gränsen, och det var lite problemet med hans period kan man säga. Men så, ja, han avled då 23, och alltså vad händer då, för han är ju president och han dör, så vad händer?
Ja, alltså nu är det ju förstås då vicepresidenten som tar över, Calvin Coolidge, och det som ju är väsentligt här är att Coolidge, så var ju, han hörde ju inte de där som var insyltade i någon av de här skandalerna. Så att han ställer ju upp på egen hand sedan 1924 och blir då vald ganska enkelt helt.
Ja, just det.
Det är många bedömare som tror att Harding skulle ha bytt ut Coolidge mot en annan vicepresidentkandidat 1924 ifall han skulle ha fortsatt att leva. Men att det inte har någonsin sett någonting som skulle ha varit bevis för att han skulle ha lovat posten åt någon annan eller någonting sånt. Så att, men det kan ju hända att om Harding ska ha fått fortsätta att leva, att Coolidge hör till den här stora majoriteten av vicepresidenter som ingen liksom känner igen namnet på.
Ja visst, vilken ändring av karriär i så fall det blev.
Verkligen.
Och kanske mer lyckat än det var till exempel efter Lincoln eventuellt.
Men precis.
Men det är intressant det där med vicepresidenter som relationen till presidenten, som det du säger nu vittnar ju om att det kanske inte var så bra relation. Och vi har ju pratat om det flera gånger, och hur vicepresidentens roll är ganska nedtonad och den märks inte så mycket. Men jag tänker på den här Pence nu efter Donald Trump, de kan ju inte vara bästa vänner efter.
Nej,
och sen vet vi ju inte vad som ligger i botten av att Harris nu, Kamala Harris inte märks så mycket. Finns det en konflikt där, eller vad är det? Vi får ju se det längre fram alltså.
Men
det är kanske ett svårt förhållande det där. Vicepresidenten som inte har en uppgift och presidenten. Hur man ska förhålla sig till det även liksom internt, de vet inte riktigt.
Väldigt märkligt hela det där vicepresidentämbetet, att de har ordförandeklubban till senaten och inte så mycket annat. Att då borde det ju ändå vara, tycker man ju sådär rent logiskt, att vicepresidenten skulle vara liksom jätteinsatt i precis allting, därför att man vet att det är ett hjärtslag eller ett pistolskott eller en olyckshändelse från att den här personen då ska ta över och ha hela det här ansvaret. Och som vi kommer att se längre fram, så menar Harry Truman, han var ju vicepresident i mindre än 3 månader. Och
ja, efter Roosevelt.
Han visste ju inte ens om att de höll på att tillverka en atombomb.
Nej, precis. Ja, okej. men jag menar, det kan vara en sån svår roll. Alltså, vi vet ju att Washington, han satte ju ganska mycket hela hur det ska gå till med allt det här med president och så vidare. Och just den här relationen med en nära person som inte har någon funktion, det är jätteknepigt alltså. För mycket, det blir ju också den närmaste kritiken ifall man inte har dess. Men samtidigt behöver du ju inte ha den personens förtroende eller stöd egentligen. Så att därför kan den bli en oväntad kritiker på något sätt.
Ja, det är ju väldigt konstigt i sig. Men just om vi försöker förenkla det hela, så att man ändå vet hur pass nära det ändå kan vara. Att vid vilken sekund som helst så kan den personen vara tvungen att ta över. Så då borde den personen ju verkligen per definition ha stenkoll på allt.
Ja, visst, absolut. Och det kanske är där felet ligger. Att man tänker inte så riktigt. Eller har inte
nej, precis. Utan de har som bara varit där. Och då ska vi ändå komma ihåg att det är ju många som har, eller ett antal presidenter som har dött under sin ämbetsperiod, och flera andra som säkert har varit nära att göra det. Så att...
Ja, vi återkommer till indianförbannelsen. De presidenter som väljs på ett årtal som slutar med 0 ska då avlida, och det händer här igen nu. Det är märkvärdigt alltså.
Ja, precis.
1920 väljs Harding, och han dör 23 då i augusti.
Ja.
Av naturliga skäl då kanske.
Jag var ju inte någon som säger att de måste bli mördade. Men, att den här,
men det fanns misstankar mot hans fru. Det här.
Ja, så var det.
Så vi kommer inte ifrån det.
Nej, vi sa här tidigare att Wilsons fru hörde till de här med väldigt inflytelserika och så vidare. Men att beträffande Hardings fru så började gå rykten att hon skulle förgifta honom.
Alltså han var ju, som vi sa, glad i fruntimmer. Det...
Ja, men att det är inte gott att belägga. Han dog ju inte av förgiftning heller för den delen. Men att snacket gick så att även före Facebook så tyckte folk om att prata mycket.
Ja, precis. Ja, men Harding var en liten bagatell i världshistorien på ett sätt, men blev intressant. Han var levnadsglad, han var lite lättsam på något sätt. De hade inga barn heller, trodde man först. Men
ja, han hade.
Visade sig.
Ja, det var. Men jag vill inte vara full i munnen här, men att det finns ju en tidskrift på nätet, gratis sådan, Politico, som har ofta väldigt intressanta artiklar om till exempel aktuella händelser och sånt. Men att de har haft en artikel om Harding som hade något udda rubrik, för de utnämnde honom till USAs kåtaste president.
Okay.
Jag kan säga att den där artikeln, första jag gjorde var att kolla årtalet. Jag kan säga att den var från 2015, det vill säga året före Trump vann.
Ja,
som sagt, han tyckte om bara kvinnfolk och brännvin, försöker alltså inte påskina att han var alkis. Men grejen var ju att det var ju faktiskt alkoholförbud i USA på den här tiden, vilket ju kom. Vi snackade om, nämnde Al Capone och sådana tidigare. Men var det så att han betalade en hel del damer för att liksom hålla tyst om vad de hade sysslat med tillsammans. Så det gick väl en hel del pengar till det där. Han hade dålig privatekonomi även annars, ska vi säga, för att hans egna investeringar så var inte de allra bästa.
Just
det har ju visat sig att han hade ju nog ett utomäktenskapligt barn med den här som han hade haft det här mest etablerade vänsterprasslet med, för att sånt där går ju, menar, via DNA.
Just det.
Så går ju sånt där att testa idag på ett sätt som inte gick för, men att den här då som är helt enkelt Hardings dotterson helt enkelt, så har man testat, och det, jag menar, det är i modern tid. Det var 2015, samma år som den här politikartikeln, det var kanske i samband med det som den skrevs förresten. Men att att då konstaterar man att jo, att den här som vi har testat DNA på, så det är då Hardings dotterson, och det var ju en person som var ganska gammal då redan naturligtvis, men att sådana hemligheter kan avslöjas idag givet att man har tillgång till DNA från klädesplagg eller något sånt som man kan ta DNA från.
Mm. Men det här att vara släkt med en president ger inga förmåner direkt som att vara släkt med en kung eller något sånt, så att det var ingen plus för den här personen.
Nej, ingenting. Man kan ju skriva en bok om det eller någonting sånt.
Ja, just okej. Men där har vi då den presidenten nummer 29, och nästa gång då 30 är vicepresidenten som tar vid, och då fortsätter republikanerna alltså blir det två perioder till då?
Ja, för att de vinner ju, för att Coolidge tar ju vid 1923 då, som sagt, och sedan så vinner han 24, och sedan så är det Herbert Hoover som vinner 1928, så att alla de här valerna under mellankrigstiden, så där har vi republikanska segrare. Det är tre personer, Harding, Coolidge och Hoover, som definitivt inte framstår som de starkaste presidenterna i USAs historia, någon av dem, men av helt olika orsaker helt enkelt. De är väldigt olika. Det är bara det att deras insats på presidentposten så är inte sådär, det är inte sådär riktigt imponerande helt enkelt.
Ja, just det. Men det är det framgångslandet USA som håller på att formas nu, och det är en spännande tid ändå, och det ska bli intressant att få höra på vilket sätt de ändå skötte sitt ämbete och vilka poäng de har fått. Men ja. Så vi lämnar Harding för att övergå till Coolidge nästa gång, men tack så mycket Klaus för idag.
Ja, tack själv.
Du har lyssnat på podcasten Mr. President, och du kan hitta fler avsnitt och andra samtalsprogram på sidan totalmedia.com. Vill du läsa Klaus Stolpes böcker om USA och presidenter, så hittar du dem på sidan boklund.fi.